Sveriges äldsta kända havsörn blev 36 år. Och den bär på en berättelse, ett stycke svensk miljöhistoria. I Naturmorgon den 28 februari 2026 får vi också personliga berättelser om rävar och hjortar när fältreporten träffar forskningsassistenten Bo Söderberg. God morgon, välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Och idag kommer det handla en hel del om till exempel rödrävar. Och Lena Näslund, du är passande nog på väg till en plats som kallas Rävberget. Men var är du någonstans?
Jag är i Sörmland mellan orterna Vrena och Stigtomta. Och just nu så står jag vid en lösdrift för köttdjur och de tittar intresserat på mig och Bo Söderberg och undrar varför vi inte kommer med frukost. Mm. Men vi tänkte faktiskt att vi skulle tjuvkika in i deras vägg. Jag säger inte mer just nu. Men du, den här magiska vintern som vi har haft med kallt snö, den har förvandlats till
geggamoja. Ja, men det var ett härligt ljud i alla fall. Det får man ge det.
Ja, det får man ge det.
Men du, Bosse som du är med, han har ju jobbat länge med däggdjur, stora vilda däggdjur.
Ja. Jajamän. Ja. På alla möjliga olika sätt och satt sändare på, märkt, spårat, dissekerat magar och tagit reda på vad de äter för någonting. Och också klippt mängder av blad. Ja. Alla möjliga olika saker för att ta reda på så mycket som möjligt om djuren, vad de äter, hur de rör sig. Vad de har för familjeliv och så vidare.
Så stora däggdjur, bland annat rävar, kommer det handla om. Men också lite mindre djur. I vår andra timme ska vi nämligen prata med en man som har ganska många fladdermöss in i huset. Och de är vakna, flyger runt. Vad är det som pågår? Det ska vi fråga fladdermusexpert Geron van der Koy om. Och så ska vi till Naturhistoriska Riksmuseet för att höra mer om en mycket speciell havsörn.
Vi vet att den föddes 1989. Den föddes i Gryts skärgård i Östergötland. Mm-hmm. Och sen tror vi, arbetshypotesen är att det här är den örn som återkoloniserade Öland.
Mm. En ringmärkt havsörn som hittades död inkom till museet visar sig vara en individ med en intressant historia. Reportaget hör man strax före 7:30. Och vill man dela med sig av en havsörns historia, ett rävmöte eller någonting annat så finns ju vår mejl naturmorgon@sverigesradio.se eller kika in på Instagram och Facebook. Vi heter förstås Naturmorgon där också. Ja, på en gård då mellan Stigtomta och Vrena i Sörmland finns fältreporter Lena Näslund tillsammans med forskningsassistent Bo Söderberg som genom åren har samlat på sig väldigt mycket kunskap om olika däggdjur, men inte kor, va?
Nej, kor har du inte jobbat med, Bo, eller hur?
Ja, bison också. Ja. Det är ju närheten i varje fall.
Ja, de är stora i alla fall.
Ja.
Du har ju skildrat alla dina erfarenheter i en bok som heter Viltpredikan. Den skulle också kunna heta en forskningsassistents memoarer kanske.
Ja, fast det är ju tråkigare titel.
Ja. Men du, i den boken så beskrivs just den här platsen där vi står nu. Och då är det inte själva liksom utrymmet där djuren står och trampar nu och tittar på oss. Utan det är här in i väggen. Ett litet utrymme, vad kan det vara, 20, när man har trängt sig in genom själva portgången som är 10 cm ungefär, så är det kanske 20 cm där inne.
Ja, det var ju en plats där vi upptäckte en av våra sändarävar som gick in i den här mellanväggen till ett ungdjursstall och bosatte sig där. och bodde på gården, kan man säga, inne i väggen utan att någon egentligen visste av det. Det är ju sånt som man lär sig med radiosändare. Man ser vad saker och ting som man inte kanske ser annars. Och det blev ju så att hon lärde sig att vara här och tog något slaktrens när man hade slaktat någonting på gården. Och en natt så skulle hon ha med sig en del av det här slaktrenset in i väggen där hon bodde. Och råka då i sin frenesi och baxa in det här köttet så råkade hon komma åt en knapp med rumpan och starta en maskin som stod och utfodrade djuren då. Så när bonden kom ner på morgonen så stod maskinen och gick och remmarna hade brunnit av. Så han visste inte riktigt, men då tittade vi ju och upptäckte att räven hade släpat upp det här då. Så vi kunde ju räkna ut vad som hände. Och senare, ja.
Och då, hon blev helt enkelt livrädd av det som hände?
Ja, hon gick ut på ett näs och sen var hon där ute 1,5 dygn. Och nu är vi ju mellan Vrena och Stigtomta som du berättade. Och sen några dagar senare så hade vi nästa position uppe i Mariefred. Alltså norr om E20. Så de sörmlänningar som är med, de vet hur de kan ju räkna ut att det är en avsevärd sträcka. Och hon var upp där och vände och sen plockade jag halsbandet. De tappar ju halsbanden efter ett tag. Då plockade jag den i Malmköping.
På väg tillbaka?
Ja.
Men du, så hon drog på en riktig repa från att ha haft ett verkligen pyttelitet hemområde?
Ja, så var det ju.
Och Klara hette hon för
det. Ja, vi döpte ju ofta rävarna efter folk som hjälpte till att fånga rävar eller titta. Och kolla mina fällor och sådär. Och den här heter väl Klara, vad jag förstår.
Men du, vi ska prata mer om röd räv senare. Men alltihopa började egentligen med vildsvin.
Ja, för min del i Sörmland så började det med uttrar. Jag kom ju med uttrar som var uppfödda uppe på Boda då i Hälsingland.
Ja, just det. När uttern skulle komma tillbaka till vattnen i Sörmland.
Kom en folkvagnsbuss med 12 uttrar till OK-macken i Flen. Det var mitt första besök i Sörmland. Och sen, några år senare, så blev det vildsvin.
Just det, 10 år med vildsvin.
Ja.
Och då så var det ju verkligen i vildsvinsepokens början. Det var innan det fanns vildsvin överallt, utan det var i liksom en triangel i den här delen av Sörmland.
Ja, de hade ju i varje fall etablerat sig ordentligt. Och man visste väl inte riktigt då med vildsvinen om det var positivt eller negativt. Några var oroade och några tyckte att det var spännande när det kom vildsvin. Så det blev ju så. Du har nog bättre koll på det där än mig. Men jag skulle ju ner här och fånga vildsvin om några månader. Och så blev det 3 år. Så blev det 3 år till. Och så var det 10 år. Så att det drog iväg med vildsvinen också.
Och då fick du ju helt enkelt väldigt mycket närkontakt med vildsvin.
Ja, en av mina arbetsuppgifter det var ju att ta reda på hur många ungar de fick och när. Och då, på den tiden så hade man ju sådana här VHF-sändare. Så att man pejlar ju med ett antenn. Det gör man ju inte idag när man märker djur. Och då skulle man ju ta sig in där och försöka se när vildsvinsuggorna fick ungar och hur många de fick och sådär. Och det vart ju senare jakttid på dem. Att man får inte jaga dem från 15 februari. Därför att suggorna får ungar då. Då vill man ju inte ha den risken att det blir mammafälld. Som är ute och vandrar och inte har med sig ungarna som inte springer med i början. För då kan ju de gå svälta ihjäl eller gå under. Så det var ju en grej som...
Som ni upptäckte?
Ja.
Just det, men du har suttit och spanat och försökt smyga dig fram till deras bon och sett hur de gör när de bygger sina bon.
Ja, det var ju en upplevelse nere i Nyköping som jag heller aldrig glömmer. Det var ju, jag trodde att hon hade upptäckt mig och gick iväg. Och så satt jag där på en liten häll och tänkte fasen också, nu stack hon ifrån mig. Men så plötsligt kom hon tillbaks och hade massa gräs i munnen och ormbunkar och sånt där. Så att hon var helt inne i och bädda. Och gick runt och trampa och precis som en hund kan göra när hon ska kura ihop sig. Liksom. Och sen gick hon iväg igen och så kom hon tillbaks med nytt gräs. Och så, där. Så hon hade absolut ingen koll på mig. Och det där är ju sådana minnen man aldrig glömmer egentligen. Det etsar sig fast där. Den där upplevelsen.
Mm. Du, vi ska fortsätta prata upplevelser, men nu ska vi ta och lämna ungdjuren här och så ska vi ta och traska upp till Rävberget.
Mm, det låter ju passande. Tack så länge då, Bo Söderberg, som är forskningsassistent eller har varit i många, många år, och fältreporter Lena Näslund. Klaffs, klaffs på er. Vi ska ägna oss åt svaret på förra veckans naturfråga. Den lät så här. En flygande juvel som blixtrar till över vattenytan, så kan arten vi söker uppfattas. Ljudet kan vara en ledtråd som leder till både upptäckt och rätt svar. Näbben är mycket framträdande om man ser den i profil, och trots namnet saknar den vi söker, krona. Rätt svar är kungsfiskare. Och tre vinnare har vi fiskat upp ur de rätta svaren. Millan Sising i Lerum vinner en termos. Vi skickar en tygkasse till Back Thomas Ersson i Rättvik, och Inger Strid Andersson i Enköping får Naturmorgons tygmärke. Grattis! Kungsfiskaren alltså. Vilken populär fågel. Tack för alla betraktelser, foton, bilder på den och ja... En flygande juvel kallas den ju sannoliken i sin gnistrande blå och rostfärgade fjäderdräkt. Och den har ju en ovanligt lång näbb, men den har ingen krona. Vi har inte lyckats reda ut om den heter kungsfiskare för att den är en kung på fiska, eller om den har fiskat åt någon kung. Det är kanske någon som lyssnat som vet det. Vi har fått in många berättelser om möten med den här arten, och vi ska få lyssna på ett par av dem om en stund. Men vi börjar i Italien och Florens, där kungsfiskare finns året om. Reporter Lisa Henkov var där i februari i fjol.
Står vid floden Arno, mitt i Florens, och framför mig är ett vattenfall som brusar bakom strömmartrafiken. Här är en liten flodbank och där är en kungsfiskare som sitter på en slyig gren här vid stranden. Och den flög just ner och snappade någonting från marken faktiskt. Annars så brukar ju de ta fisk. Och kungsfiskaren har solen på sig bakifrån från mitt håll. Och nu flyger den. Och då gnistrar hela ryggen, hela stjärtöversidan gnistrar i otrolig turkos, lysande färg. Och så är det ju en ganska liten fågel, men ändå kraftfull i sitt korta kropp. Och näbben är helt oproportionellt stor. Lite som en häger också har en jättestor näbb, så har kungsfiskaren det. Nu flyger den här precis ut med vattnet. Och just nu så är vattnet kanske som högst, och nu satte den sig på en gren lite längre uppströms. Och den blå bor. Och nu höll den ut fingrarna. Nu sjunger den. För det kommer en kungsfiskare till. Och gjorde en lov runt den här som sträckte ut vingarna som en hälsning nästan. Och så gjorde en kungsfiskare en lov runt den. Och det är tack vare att det är avlövat som man ser så bra också. För träden har inte riktigt slagit ut den. Folk cyklar förbi här på väg till jobbet. Stannar och pratar lite med några som undrar om vägen kanske. Kungsfiskaren har ett stort utbredningsområde i Europa och ända bort i Asien och ner i Nordafrika, Mellanöstern och på öar i Sydostasien. Det räknas som en och samma art, men runt 8 olika underarter. I Sverige är kungsfiskaren på den nordliga gränsen av sitt utbredningsområde. Och kalla vintrar med mycket is kan antalen minska dramatiskt. Kungsfiskaren verkar inte sky folk och bebyggelse, bara det finns lämpliga vattendrag, strandbrinkar och fisk. Som här i Florens i Italien, där floden Arno flyter fram i stilla majestät. Lite gul och ogenomskinlig. Jag ska ta upp kikaren och spana lite på den. Och nu vänder den sig om. Vilken konstnär den är. Vilken, vad heter det? Omvandlingskonstnär, förvandlingskonstnär. Nu är det en helt orange fågel jag tittar på. Alldeles nyss var det en blå fågel jag tittade på. Men det är bara för den vänder sig. Och nu vänder den sig om igen. Nu är den blå. Kungsfiskaren häckar i branta strandbrinkar där de gräver sig in en halv till en meter och gör ett litet bo som de fodrar med fiskrester. De kan också hålla till godo med väggar och ruttna trädstammar och betongbroar i stadsmiljö, sägs det. Nu har jag spanat på kungsfiskaren en lång stund här. Den sitter på samma pinne, precis ovanför vattnet. Den låter lite granna emellanåt. Och så håller den kroppen rak. Och sen böjer den ner huvudet i en cirkelrörelse. Och så kommer den upp igen. Så gör den om och om igen. Jag får en känsla av att den markerar att här tänker jag bo. Måste vara den som har de här ljusa trulätena som faktiskt hörs trots trafiken. För den öppnar näbben precis när de där ljuden kommer. Att titta så här länge på en kungsfiskare, det är verkligen en dröm, för att ofta ser man dem bara de kommer förbi som ett blått streck och de gnistrar förbi. Man ser den blå ryggen som gnistrar och den kan se mycket mer blågrön ut, men här där den sitter, där ser den verkligen ljusblå, nästan lite kornblå ut i det gnistrande i solen. Och sen så ser man ju också den roströda undersidan och den vita fläcken som sitter liksom lite, ja, ovanför axeln eller skuldran och nedanför kinden på båda sidor, ömse sidor om huvudet.
Ja, kungsfiskaren har ett stort utbredningsområde och Lisa Henkov fick alltså möta den mitt i Florens i Italien. Lite svårt att uppfatta lätet där kanske, och när man letar efter inspelningen så är de ju ofta väldigt korta. Det är en snabb fågel, den flyger förbi och låter, och dessutom är det ju ett högfrekvent ljud som nog inte alla kan höra. Men i vilket fall, här kommer en kort inspelning som är gjord av Simon Elliott. Vill man ha detaljkunskap om kungsfiskare, då är det Johanni Vuorinen man ska prata med, om man får tag i honom. För han är alltid ute på någonting. Är han inte och ringmärker strömstörar, så är det något annat fågelprojekt som han är upptagen med. Igår eftermiddag fick vi i alla fall fatt i honom när han var ute i Östgötaskogarna och satte upp holkar till sparvugglor. Och jag kunde då fråga hur stor andel av kungsfiskarna som faktiskt stannar här i landet över vintern.
Jag tror inte att någon som egentligen vet, men jag skulle tro att det är en handfull, några tiotals. och berodde naturligtvis på hur hård vintern är, eller hösten. Är det mild höst så är det fler som stannar.
Och var flyttar de som då, de flesta då, som flyttar sen?
Det är ju den största delen som flyttar, och de flyttar till främst till Danmark, Holland, Belgien, norra Tyskland. Alltså sydvästlig riktning.
Du, man läser ju att en hård vinter går hårt åt kungsfiskarna. De behöver ju få mat. Hur blir det en sån här vinter? Kan man tänka sig att det är svårt?
Den gångna vintern, den var ju ganska hård i några veckor. Men jag tror att kungsfiskarna har klarat sig rätt så bra. Om den stränga kylan varar en längre tid, 4-5 veckor, då blir det svårt för kungsfiskarna. Men i vinter så var den riktigt kalla perioden så kort.
Men man läser ju ibland att populationen nästan kraschar. Den svenska populationen tänker jag på då. Men då är det vädret nere i Europa som går hårt åt dem, eller hur funkar det?
Ja, precis. Jag har lite statistik på det. Det var en väldigt hård vinter 95-96. Och då minskade kungsfiskarna i mitt område med 90%. Och som jag tror så beror det på att det var så kallt även nere i Holland och norra Tyskland så att vattendragen frös. Och jag minns att det var till och med i tv-nyheterna att kanalerna i Holland frös och folk kunde åka skridsko för första gången på 20 år.
Hur snabbt kan de återhämta sig efter en sån där krasch då?
Det går förvånansvärt fort, för att de ett par i bästa fall, om de hinner med 4 kullar i Sverige, de kan producera 28 ungar. Så att det går fort.
Mm.
Men sen kan det ju komma nya bakslag. Så att i mitt område och enligt min statistik så har stammen inte hunnit bli lika stor som den var före 95. Trots att det har gått 30 år.
Mm. Vad är ditt område, Joani?
Ja, det är ju främst Östergötland, men förr i tiden så var jag även aktiv i Örebro-trakten och Karlskoga och Nora. Men numera är det bara Östergötland.
Mm.
Norrköping, Söderköping, Linköping, Finspång och ibland Mjölby kommuner.
Hur många häckande par har du i ditt område nu senast då?
Det var mellan 10 och 15.
Ja.
Och jag ringmärkte 163 fåglar förra året. Så den siffran kan jag.
Mm. Hur kommer det sig att du har ägnat så stor del av ditt vuxna liv åt kungsfiskaren?
Du ställer bra frågor. Jag vet inte, men jag har ju ägnat en stor del av mitt vuxna liv även åt andra fåglar.
Ja.
Strömstare till exempel.
Ja.
Vänta, jag ska bara säga någonting till min chaufför här.
Ja.
Vi kanske vända om vi inte hittar någonting. Kan man? Ja, men då gör vi det. Ja, nästa fråga.
Ja, nästa fråga. För du är ute och ägnar åt en helt annan fågelart just nu när vi pratar. Vad gör du nu?
Ja, vi är ute och sätter upp holkar för sparvugla.
Jaha.
Den här speciella holkar som sparvuglan vill ha. Den är ganska kräsen, så holkarna måste ha en viss storlek och mått och så.
Nu kan du berätta någonting som du tror att ingen annan vet om kungsfiskaren just.
Oj, det är mycket. Men en sak som måste vara lite mindre känt är att de är väldigt promiskuösa. De byter partner, de bor ihop med sin mamma eller pappa och de bor ihop med kullsyskon. Och sen det beteendet som är känt hos andra däggdjur, till exempel björnar och lejon, att en hanne dödar en annan hannes ungar. Det förekommer även hos kungsfiskaren att de kastar ut en annan hannes ägg och ungar. Och sen tar de över honan och boplatsen. Mm.
Johanni Vuorinen har ringmärkt och studerat kungsfiskare sedan 1989, och vi fick tag i honom när han så här års är helt upptagen med andra fågelprojekt ute i skogarna. Kungsfiskarna i vårt land lever alltså vid sin nordliga gräns, och ett bra år häckar ungefär 300 par i landet. Så det är ju en lyckoträff om man har dem i sin närhet. Och längs Fyrisån i Uppsala finns ju några fina häckningsplatser, och de har lyssnaren Ivana Matschek koll på. Men första gången hon såg en, det var under pandemin. Då hade hon ingen aning om vad det var för fågelart.
Jag såg någonting färgglatt flyga så här på vintern när det var snö och is och Fyrisån var under is. Och så flög den där färgklicken under bryggorna inne i stan där småbåtar brukar vara på sommaren. Och jag tänkte det var någon kanariefågel som var bortsprungen eller bortflugen, och att den kommer att frysa. Ja.
Mm. När var detta?
Det här måste ha varit vintern 21-22, tror jag. Eller 21-22.
Mm. Under pandemin.
Ja, det var under pandemin.
Mm. Mm. Men sen dess har du sett den många gånger. Var håller kungsfiskarna till och hur har du koll på dem?
Ja, alltså i Uppsala. Sen visade det sig, det måste ha varit sommaren därefter. För jag har också börjat cykla väldigt mycket under pandemin och har fortsatt sen. Från centrala Uppsala ner söderut mot Ekholm och Mälaren. Längs Fyrisån. Och då har det stått folk alltid där och tittat på någonting. Och så visade det sig att det är kungsfiskare där. De häckar där. Och de har tre häckningsplatser hade de i somras. Så då lärde jag mig, jag kommer inte ihåg riktigt hur det gick till. Men jag tänkte, men den här fågeln har jag sett. Det är den som var under bryggorna. Och då sa de, men de kan ju överleva. Alltså övervintra, men det är ändå ganska stor dödlighet på dem här, jag förstått.
Vad är det du har sett dem göra då i alla möjliga vardagsbestyr?
Man stannar till och så tittar man, och så har man tur så kommer någon. Och så mest ofta ser man dem flyga och så sätta sig på någon gren. Men sen de fiskar också, så man kan se dem komma med en fisk. En liten silvrig fisk som de slår i grenen för att döda den. Eller så ger de den i gåva. Det såg jag också förra året, tror jag. Att en hane gav en fisk i gåva till honan innan parningen. Det är parningsritual, tydligen.
Ja, just det. Har du hört det där lätet också?
Ja, just det. Men det är det man hör. Eller det här har jag också lärt mig då, att man kan höra det där pipet. Ungefär som på ert inslag. Det är pip, pip, pip. Bara som ett streck längs vatten. Och så kan man se dem också.
Mm.
De kommer väldigt fort och flyger ganska nära till vatten. Men det är sån stark blå färg på dem att man ser dem.
Mm.
Man blir lite bortskämd så här. Det är ju vardaglig sak. Så jag stannar till. Jag ser dem inte alltid. Men ganska ofta. Men det känns som privilegium. Det känns att nu dagen är bra. Nu såg jag en.
Mm, det berättade Ivana Matschek i Uppsala. Och lyssnaren Nisse Henriksson i Hellebäck vid Gullmarsfjorden. Han har flera upplevelser av fågeln som han kallar den flygande ädelstenen. Som en sommar när hustrun och han besökte Mörrumsån i Blekinge.
Och jag med min kamera och långa objektiv. Jag gick ju runt där och letade ifall det kunde finnas något att fota då. Och det var som sagt, för jag såg en väldigt härlig stor sten att kunna sätta sig ner och vila på. Så jag gick ner där i ån då, och så satte jag mig på denna stenen. Då kommer det alltså en kungsfiskare och landar bredvid mig på stenen. Och jag var rätt så chockad. Jag satt med min kamera och långa objektiv som då har en närgräns på ett antal meter, va? Chanslös att kunna fota denna kungsfiskare.
Ja.
Uppe på strandbänken, Jenny, så går ju frugan och ser detta och hon får ju rätt så roligt och skrattar gott där uppe. Men han sitter där och bara tittar upp på mig.
Ja.
Och jag kan tala om att jag hade en ljusblå träningsjacka på mig. Jag har jobbat i posten och en vi hade fått därifrån. Jag vet inte vad, men han verkar som han... Jag tror det var den han gillade, för jag tror inte det var mig han gillade direkt kanske.
Nej, men den var så nära alltså.
Ja, den satt helt bredvid mig. Vi kan säga att den satt för kanske 1-2 decimeter bredvid mig någonstans.
Ja.
Rätt ner så, tittade på mig så här. Och jag, eftersom jag håller på med fåglar sedan 1960, så visst såg jag ju att det var en yngre fågel. En som var född i samma år då.
Mm.
Men den fattar tycke för mig. Men till slut fick vi ju naturligtvis jag resa på mig. Då flög den ju iväg, men då blev det ju ingen bild heller.
Nej, den fick
du ingen
bild. På
den tiden hade man inte lika bra kameror till att fånga de där snabba ögonblickna som man har idag, va?
Just det. Ja.
Men som sagt, det här, det har ju varit mycket med kungsfiskare. Det såg ju de här som har... Ja, tyvärr får gjort det sista. Den jag såg och stod och tittade där och fotade. Men så näbben är rätt upp där. Den, vi sa att den mår nog inte riktigt så bra. Det gjorde den inte heller.
Just det, var ett annat ögonblick som du fångade på, med din kamera.
Ja, och det var så här. Det var en bäck in i Uddevalla och då var det vinter också. Det hade börjat frysa och det blev svårt för dem att få mat. Vilket fall som helst så stod en kompis och jag och fotade den här. Och jag märkte att han reste näbben upp. Han mår nog inte så bra, sa jag till min kompis Kjell. Och rätt vad det var så ramlade den i bild. Och jag hinner ta någon bild till innan den slänger sig på rygg. Och jag fångar dödsögonblicket där. Det var rent ut sagt makabert. Den här fågeln tog vi ju hand om och skickade in till staten. Det är statens vilt. Det är ju så här, det har ju blivit så här med, när de här allt mildare vintern, när många fåglar blir ju lurade och stannar kvar, kan man säga. Lite övermod då. Men de vill ju naturligtvis ha mat då, som alla andra. Men de borde ju kanske ge sig iväg när det blir för svårt, men de gör inte det alltid.
Nej, en del chansar och stannar kvar. Nisse Henriksson var det, och hans foton bland andra där då på fågeln som dog framför hans ögon. Den finns på vår webb. Det är fina bilder, inte alls otäcka tycker jag i alla fall. Och det finns många fler vackra foton från lyssnare på den färggranna kungsfiskaren på webben. Liksom bilder av snidade fåglar, broderade fåglar, allt möjligt. Tack alla som har delat med sig. Mäktigt också att Nisse hållit på med fåglar sedan 1960. Du lyssnar på Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och i grannkanalen P4 Skaraborg rapporterades igår den 27 februari vid lunch att den första tranan landat vid Hornborgasjön. Lite senare än i fjol till exempel, och det kan man ju begripa så vintrigt som det har varit här också i södra Sverige. Och fler vårtecken kommer bland andra från Helena Heyman på Österlen i Skåne. Hon skriver: för varje timme som solen värmer här över Skogsösterlen krymper snötäcket och gröna fält blir synliga. Nyanlända tranpar ropar över hagen, drillar också en nyanländ sånglärka. Vid söderväggen sticker upp snödroppar och i gräsmattan anas en och annan liten vintergäck. Kring Kattugleholken är det däremot ovanligt tyst. Men ändå, äntligen vår. Den här naturmorgonen är Lena Näslund i sällskap med Bo Söderberg som i många år har jobbat med att assistera i olika forskningsprojekt som har handlat om däggdjur. Det har varit vildsvin, uttrar, älgar, hjortar och så rävar. Och nu har ni ju då dessutom tagit er upp på Rävberget, Lena, lite mellan Stigtomta och Vrena i Sörmland.
Det har vi gjort. Och det var en fysisk insats.
Bra för jobbat.
Det är ett ganska högt berg i lite blockig terräng så där.
Ja, för att vara i Sörmland så kan man väl säga att det är högt. Sen hade vi lite problem, det var en plöjd åker, vi måste ta oss över hit. Så. Men det är kuperat det här. Ett stenmassiv kan man säga med blandning av sand. Och jag vet inte om det var en gammal boning här en gång i tiden, det vet man inte. Men det heter ju Rävberget i varje fall.
Ja.
När vi hade satellitsändare på rävarna så förstod vi varför det heter Rävberget.
Det är populärt bland rävar.
Ja, mina gamla kartor, jag har ju jobbat ofta med papperskartor, där står det ju benämningen Rävberget. Och de visar också att de använder det här berget. Och det är ju här det här stora grytet är som vi befinner oss vid just nu.
Just det. Och det är, om man går runt själva liksom gässan på berget, så är det mängder av stora ingångar och man ser ju att de är väldigt väl använda, för det är ordentligt upptrampade stigar. Och
ja, här vi såg ju med att det är ju inte bara rävar som är här, utan det är ju spår efter grävling också.
Ja, vi hittade en grävlingstoa också.
Ja, de kan ju bo i samma gryt kan de göra. Och det här är så stort så det finns nog gott om plats för flera individer, ja. Både av rävar och grävlingar.
Hur är din son Sam är med också. Du har varit med sen du var liten ute och assisterat, men du räknade ingångar.
8 stycken tror jag.
Ja,
8 stycken. Tror jag det. Men det luktar rävar också nu, så när vi speciellt att lukta rävar i februari när man mest ute och springer så.
Ja. Ja, vi hörde tidigare i morse faktiskt det här ljudet från räven när de skriker. Jag vet inte om vi ska be Martin i studion och spela upp en inspelning av hur det låter. Rätt kusligt. Tio i sex i morse hörde vi det där. Vad är det som händer? För det är precis nu som det är väldigt bra tid att lyssna efter rävar.
Ja, de är ju igång med parning. Det kanske till och med snart är över. Men de söker kontakt med varandra. Och i början så hade vi någon fundering om man kanske skulle kunna räkna rävarna genom att lyssna på skriken. Då, och sen åka runt och försöka identifiera dem, men vi vet faktiskt inte om det är både hannen och honan som skriker, och då blir det ju mycket svårare att räkna eftersom man inte vet vilket kön det är på dem och sådär.
Så då blev det istället att fånga in rävar och sätta på sändare på dem?
Ja, det blev ju så, och vi byggde ju fällor nere på ett lokalt snickeri och satte ut de där fällorna, och jag tror jag hade 12 fällor till att börja med. Sen hade jag ju några äldre fällor som fanns kvar som man redan hade fångat räv i. Och så startade jag projektet då och sätta satellithalsband på dem. Vilket var helt nytt. Men i alla fall inte för mig tidigare, så när jag pejlade vildsvin och kronhjortar och sådär, så har jag haft vanliga sändare.
Just det, och då måste man åka runt och hitta olika punkter där man hittar dem och sen en annan för att få kryss för att ta reda på var de är någonstans.
Ja.
Här tickar det in i en dator.
Ja, och man kunde också modifiera sändaren så att den drog på den tog en position var tionde minut. Och det blir ju en helt ny värld som öppnas då när man liksom kan följa dem nästan i realtid, hur de rör sig. Och då såg vi ju att här uppe på det här berget var det ju ett kluster där de ofta var, eller gick tillbaks till. Och därav står vi här nu och tittar.
Just det, så att det är verkligen av en anledning som det heter Rävberget. Men du har ju då alltså följt rävarna, sett vad de gör och
också spårat och bakspårat. När vi var här i förra veckan, då var det mycket lättare att spåra, för då var det snö.
Ja, nu har det ju smält all snö. Så att, nej, jag tyckte ju det var spännande att gå för det deras spår och se vad har de pysslat med under en natt och sådär. Det är ju det var många spännande grejer man gick på då, vad de hade pysslat med. Det var, jag minns det var bland annat en gång uppe mot Katrineholm, det var ett sådär fritidshusområde som räven hade gått in och kika om någon av familjen hade glömt någon korv på altanen. Sådär. Hon gick runt och liksom speja av de här fritidshusen som man inte använde på vintern. Och i några av de där husen så stod det en radio på för att skrämma bort tjuvar. Och sådär. Men det visste ju räven naturligtvis att det var ju inte...
Man behövde inte vara skraj för den.
Det var ju bara fejk den här radion. Så det hade räven koll på. Och det visar ju hur rävar, vilket jag också skriver i min bok, då, hur vilda djur har sån koll på oss. Och vi har egentligen så dålig koll på vad de gör. Alltså, det skulle inte förvåna mig om man bor i ett hus att det kan ligga en räv och kika uppe i skogskanten. De iakttar oss och de utnyttjar ju också oss på olika sätt. Men när vi kastar skräp och sådär och hittar dem. Så. Mm.
Men du, hur ser rödrävens familjeliv ut då?
Ja, de är ganska jämlika. Alltså, både hannen och honan hjälper ju till med ungarna. De behöver ju ha in väldigt mycket mat till ungar. Det är ju frågan om flera hundra kilo beroende på hur många ungar det är. Och det är ju både hannen och honan samlar in mat till ungarna och även honans yngre döttrar som inte själva har fått unga, de hjälper till med familjen. Och ja, de bor socialt i gryt och det, så ser väl deras familjeliv ut, kan man säga.
Just det, så det påminner lite grann om familjestrukturen, om hur vargarna har det med att man har hjälpsyskon och
så kan det väl vara. Och sen tonåringarna eller de unga rävarna får ju till slut lämna familjen och leta på ett ställe själv där de kan bilda hemområde och revir och slå sig ner. Va? Det kan ofta vara svårt för en räv att hitta ett nytt område som de kan vara på. Att många av de här områdena är ju besatta redan.
Mm. Just det, så det kan hända att ibland får de vandra iväg.
Ja.
Ganska långt. Men du följde ju bland annat en kull med rävar där du hade då, var det mamman som var märkt eller?
Mamman hade jag märkt tidigare, men under då så var hon inte längre märkt utan hon hade tappat halsbandet och jag gick på dem av en slump och hon visade lite konstigt beteende, liksom kikade på mig och gick inte bort med en gång. Det är ju det där som till exempel en fågel som en tjäderhörna kan släpa vingen och spela skadad för att de vill att man ska gå iväg och inte upptäcka vad hon har, om hon har ägg någonstans ligger. Och det var liknande beteende med den här räven. Och jag stod kvar där, jag var ute och cykla och samla spillning efter rävar och jag förstod inte riktigt vad det var jag var med om. Men sen kom ju de här rävungarna och gick ut. Och de var ju nyfikna på mig naturligtvis och sådär. Och sen blev det ju att jag följde de här rävungarna några den månaden.
Mm. Och det kan vara roligt.
Ja, det var spännande.
Mm, just det, för de är lekfulla. Ja.
Åh. Jag tycker det blir så fascinerande det här med hur de har sån koll på oss och vi går omkring lite ovetande, Lena.
Ja, det är vår roll i ekologin.
Ja, men lite mer får vi veta idag och det är tack vare Bo Söderberg som har jobbat många år som forskningsassistent och tack vare dig, Lena Näslund, vår fältreporter. Och vi här i Naturmorgon, vi kommer ju tillbaka om en liten stund igen. Då ska vi bland annat prata med Niklas Palmkrans som har fladdermöss som flyger fram och tillbaka inomhus så här mitt i vintern. Det är ju lite märkligt. När kunskap om däggdjur samlas in behöver ju någon bokstavligen kavla upp ärmarna. Djur ska få sändare eller spåras, maginnehåll ska skärskådas. Vi kan kalla det en forskningsassistents vedermödor. Och den nära kontakten med de så kallade forskningsobjekten, den kan också förändra en människa. God morgon, det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Juvall och idag delar Bo Söderberg med sig från sitt liv som assistent till de som har forskat på hjortar och rävar bland annat. Och att så nära och handgripligen handskas med vilda djur, det har gett honom både kunskap och insikter. När Niklas Palmkrans ska sova viner fladdermus runt hans öron och det nu mitt i vintern. Han delar uppenbarligen sitt timmerhus med tiotals dvärgpippisträller. Men varför är inte de i vinterdvala? Vi ska prata med Niklas förstås och med fladdermusexpert Geron van der Koy. Och så ska vi följa med till Naturhistoriska riksmuseet och kika på en monterad havsörn. Den är Sveriges äldsta kända havsörn, men den är speciell på flera sätt.
Men det här är en av de som vi egentligen aldrig har sett någon gång från det att han föddes, märktes och sen dök han upp död då. Så den var ju en stor gåta vad den här hade hållit på med under hela sitt liv.
Ja, många havsörnar är ringmärkta och ofta välkända, men så dök den här upp då, den här hannen. Och han är synnerligen intressant ur ett miljöhistoriskt perspektiv. Skeppsvrak som plötsligt blivit synliga, gäddor som fryst inne. Östersjöns vattenstånd är ämnet i Karin Gyllenklevs kråkvinkel.
Havsvatten motsvarande 2 gånger Vänern pressades ut ur Östersjön. En utandning som ledde till historiskt låga vattennivåer i vårt hav. Och Östersjöns djupa suck avslöjade delar av dess långa liv. Sånt som utspelat sig för länge sedan.
Kråkvinkeln hör vi sist i Naturmorgon. Och om du har en observation som är knuten till det låga vattnet i Östersjön eller kanske ett rävmöte att berätta om, ja, då vet ni var vi finns. På naturmorgon@sverigesradio.se. Då vet ni var vi finns, menade jag. Bo Söderberg, han har jobbat som forskningsassistent i många år. Han har märkt vildsvin, kikat på älgars maginnehåll och haft närkontakt med rävfamiljer. Och idag finns han och fältreporter Lena Näslund vid ett rävgryt mellan Vrena och Sigtomta öster om Nyköping. Men, och ni hörde ju till och med räv tidigt i morse.
Ja, tidigt i morse så var det här, fast på lite avstånd. Men det här ganska kusliga ropet. Och jag vet att Bo och hans son Sam fick uppleva fortsättningen på de där ropen här om natten bara.
Ja, det har jag faktiskt ingen kännedom om. Det är så för att snacka med honom, för det är något jag inte har hört.
Okej.
Okay. Menar du den här parningen?
Ja, men precis.
Ja, det var ju för några nätter sedan. Så jag vaknade ganska tidigt och kikade ut. Och då såg jag att det var 2 rävar som var ute och uppvaktade varandra. Så då väckte jag min pojk. Och då var de igång och para sig och satt ihop. Och det är ju sånt där som jag aldrig har sett, även fast jag har jobbat med dem i så många år. Så att det var alltså 100 meter eller 50 meter från mitt hus.
Mm. På snön då, ja. Förstås, för det var det då.
Mm.
Men du, det är ju väldigt kusliga ljud det här som skär över långa ytor. Jag vet att jag har nästan blivit översprungen av 2 rävar som jagade varandra i den här tiden ungefär. När de kom och var helt omedvetna om någonting runt omkring dem.
Ja, de vuxna hannarna, de är ju inte särskilt snälla mot varandra. Och det kunde vi se då när vi fångade och märkte några om det. Att de hade ju gamla ärr och skador från fighter tidigare. Så att de, De slås på allvar.
Mm. Vi måste bara stanna till lite grann vid den här morgonen, för när vi var här i förra veckan, då var det ju någonstans 9-10 grader kallt. Det var inte mycket snö, men det var rätt hård skare, och vi kunde ju se verkligen hur skogen används av grisar och hjortar och rådjur och rävar. Och nu är det ju total barmark och vårkänsla.
Ja.
Och du har en bra hörsel, Sam.
Ja, det har jag. Det skulle jag medge. Så jag trodde först jag hörde någonting från grytet. För att, hur säger man, ljudet går ju snabbare eller går längre i marken eller i den luften. Nu kanske jag, min fysiklärare Björn blir sur på mig, men jag vet inte, det kan vara så.
Ja.
Och jag hörde då klampande. Och jag trodde det var någonting som var i grytet och grävde. Men sen så uppfattade jag att det var ju galopp. Och sen så tittade jag över hörnet och jag är den enda som märker det här då. De andra två, de hörde, varken hörde eller såg. Och då kommer en kronhjort som springer förbi oss på, ja, 90 meter kanske.
Mm. Du, och strax efter så flyger det över...
Ja, en gås i februari. Sent februari. Det var tidigt. Jag tror inte, isen har inte ens släppt sen. Det finns väl en å som går förbi. Det är ungefär det. Annars så var det väldigt, det var väldigt nyligen. För att de kom.
Och lyssnar man, nu är vi så inne i rävarna, men lyssnar man så börjar det ju vara lite aktivitet på fåglarna. Och, ja, så det blev snabbt vår i år.
Jag tänker med kronhjorten, så vi gick ju förbi en selage. Så han var säkert på väg, skulle upp på väg att äta frukost nu, liksom, men vi var i vägen, så att säga.
Ja, vi får be om ursäkt. Men du, om vi återvänder till rävarna. Hur många rävar har du följt? För det var 6 år som du var med i det här rävprojektet.
Ja, jag har inte 100 koll på det. Alltså, men jag vet att vi hade ju radiosändare på något 100-tal. Och jag tror att vi märkte ett par 100. Det var ju inte bara här i Sörmland och framförallt Kolmården som jag har jobbat i så många år. Utan det märktes ju även rävar i Dalarna och i Norge. Så det här var ju ett samnordiskt projekt med både svenska och norska chefer.
Mm. Men du måste berätta om Amazing Gunnel.
Ja, hon kom ju att heta det. Forskarna döpte henne till det, för att hon, jag märkte ju henne vid Simonstorp kan man säga, eller Strångsjö.
Katrineholmstrakten.
Ja, och sen gick hon ju, drog iväg och ville gå norrut. Och hon tog sig inte över Mälaren. Utan,
för det är ett stort hinder.
Det var ju färgeränna där, så att det var ju öppet vatten.
Mm. Annars så raskar ju räven över isen, det vet du.
Jajamän. Men en natt var ju till och med ute på Hjulstabron, men vände och gick tillbaks. Och sen gick hon upp i Arboga, så tog hon sig över där och sen gick norrut. Så hon landade ju uppe i Sveg. Och det är ju avsevärd avstånd. Och vände då i Sveg och gick tillbaks ner till Dalarna. Och hamnade till sist ute på Sollerön i Siljan. Och där tappade hon halsbandet en gång i tiden. Så att...
Och där tappade ni kontakten med henne då?
Ja.
Men du, att hon gav sig iväg på en sån här lång vandring, det vet man inte riktigt varför hon gjorde.
Troligtvis var det ju så här som vi pratade om, att hon hittade inget revir som hon kunde vara på. Eller hemområde. Så nu gick hon bara vidare hela tiden. Och kände sig för. Och som jag vet så har vi faktiskt inte haft någon räv i det här området vi har märkt som har vandrat söderut. Utan de flesta har vandrat norrut. Det var ju flera som har gått mot Dalarna. Och, ja.
Mm. Och sen kan man tänka sig att hon hittade kanske en partner på Sollerön, eller om det nu var längre söderut, det vet man ju inte.
Nej, i bästa av världen så gjorde hon kanske det. Det vet inte vi, vad som hände med henne.
Nej. Men du, vi måste också berätta om Theo.
Ja, Theo var ju en annan som var speciell. Det finns ett område nere, inte så långt ifrån djurparken i Kolmården, som heter Timmergata. Och där märkte jag en räv som... Vi döpte till Theo då, och vi skojade och sa att det skulle inte förvåna mig om den där kommer att vara i närheten av djurparken. Och så upptäckte vi då att den använde ju djurparken och gick in då när det inte var turister på natten. Och på dagtid så låg han ju och kikade på turisterna när de kom och skulle gå in. Och Räven Tio hade ju över 100 positioner inne i djurparken. Och hans favorit var ju Bamseland, där man har de allra minsta barnen och tappar korvar och glasstrutar och sådär va.
Så du fick gå på djurparksbesök och då,
ja, det minns jag faktiskt.
De flesta barnen får gå för att leka eller titta på djuren.
Ja, vi tittar på ett annat ljus och på ett annat sätt kan man säga. Ja. Till viss del.
Ni tittar på papperskorgarna.
Ja, fick ekleta i soptunnan liksom. Papperskorgarna är där. Under bänkar.
Det var ju faktiskt ett område där det stod tänk på djuren, håll rent i naturen. Och där var ju en återvinningsstation. Och där var hon ju ganska mycket.
Stod inte det på alla soptunnorna istället? Alltså på alla soptunnorna?
Ja, jag minns inte. Det är ju, jag har kvar bilden.
Men som tur var för Theo då, så var det en del som inte lydde det där utan tappade sina korvar och glassar på marken.
Så var det ju.
Men du, det där är en av de stora upptäckterna, hur väl de håller koll på vad vi kan bjuda för resurser.
Ja, vi upptäckte ju alltså läger, dagläger där de låg och tittade på människor. Och jag hade en lega, minns jag, nere vid gamla E4 som går mellan Stavsjö och Nyköping. Och där låg en räv bara 40 meter ifrån vägen och på en liten häll. Så han kunde ha lite överblick över sitt område.
Ja, det får man tänka på. Att man kan vara iakttagen, Jenny.
Mm, men också att det kanske inte gör så mycket då, om man tappar en korv. Då blir i alla fall Theo Räven glad. Bo Söderberg är det som har de här berättelserna. Och Sam Söderberg kanske heter han efternamn.
Ja.
Ja, och Lena Näslund är fältreporter och de finns på Rävberget mellan Stigtomta och Vrena, lite väster om Nyköping. Man kan ha grävlingar under huset också och husmus i skafferiet och en del av kajor i skorstenen. Det finns ju många exempel på när djur flyttar in i våra hus och sådär. Ganska ofta är det väl någon enstaka individ. Men i Niklas Palmkrans timmerhus så flyger det fladdermöss och rätt många också mitt i vintern nu. God morgon, Niklas.
God morgon.
God morgon. Var ligger ditt timmerhus någonstans?
Det ligger på en ö som heter Tisenö i norra Östergötland.
Mm. Och du delar alltså övervåningen med vakna fladdermöss. Berätta lite om hur ni har det.
Ja, det har varit lite varierande. Alltså på senaste tid har det varit lite lugnare. Men faktiskt i natt här så var det, så fick jag släppa ut 6-7 stycken som flög ovanför mitt huvud i sovrummet där. Och när det har varit som värst har det varit 20-30. Som har flugit omkring, och det har varit lite besvärligt faktiskt. Annars är det ju rätt trevligt att ha dem.
Ja, du råkar ju sitta i styrelsen av BatLife Sweden, så jag tänker att du är ganska tolerant inställd till de här djuren.
Ja, kanske mer än andra i alla fall. Det är ju ett av mina absolut största intressen, fladdermöss. Och det är ju lite lustigt. Det är ju som om när jag blev intresserad av fladdermöss att de kom till mig på något sätt. Och, men att de flyttade in, alltså jag visste ju att jag hade dem här och vi har filmat och så där de flyger ut. Så att i huset har det bott, eller bor det, minst 100 såna här dvärgpipistreller. Men de har liksom nu på senare år har en och annan kommit in. Men nu i vintern när det var så kallt så var det väldigt, väldigt många. Så att, ja, det har varit lite svårt.
Men vad är det de egentligen håller till någonstans? Inte på hela övervåningen då, utan de har liksom sitt eget rum. Eller
så. Ja, precis. Alltså, här är det då framförallt i det här mellanbjälklaget. Det är två våningar här och där bor de. Och jag kan ju höra dem och så ibland att de är där. Och möjligen, som jag inte, det har jag faktiskt inte kollat, men förmodligen också på vinden finns de.
Mm, precis. Men jag tänker att de borde väl rimligtvis vara i vinterdvala nu. Är det liksom att du har värme som väcker dem, eller?
Alltså det är en teori att eftersom jag inte är här hela tiden, jag jobbar på en skola och är här på helger och lov, och då höjer man temperaturen lite. Jag har grundvärme här hela tiden och så höjer man temperaturen lite. Och det här trott att de har vaknat av det. Men å andra sidan så när det har varit som kallast här, då har jag haft som mest fladdermöss. Så att det kanske är tvärtom, alltså att det är kylan som har väckt dem. Men jag vet inte, eftersom det var mycket i natt också så blev jag ändå förvånad. Så att det har varierat från gång till gång.
Ja, ja. Nej, man får ju många frågor i sitt huvud. Ska de inte vara i vinterdvalan nu? Och hur ska de klara sig när det inte finns några insekter att äta så här år? Ja, men vi har ju ringt upp en fladdermusexpert, Geron van der Koy i Norge också. God morgon, Geron.
God morgon, Jenny.
God morgon. Har du några fladdermus flygande i ditt team? Du har ju också ett stort trähus.
Absolut, ja. Jag skulle gärna önska mig fladdermus som flög runt i mitt hus också.
Ja, kan tänka mig att du skulle önska dig det. Men du har i trädgården sen i sommar.
Ja, exakt.
Ja. Du, dvärgpipis, varför är de vakna och vad är det som väcker dem, tror du?
Ja, nu är det slik att ingen fladdermus har en permanent oavbruten vinterdvala. Alla fladdermus måste starta om då och då. Och det gör dem för att deras immunförsvar måste starta om. De kan behöva dricka lite, vissa parar sig mitt på vintern. Och deras hjärna behöver faktiskt sömn då och då, inte vinterdvala.
Aha, vanlig sömn?
Vanlig sömn, ja. Dvala är inte sömn.
Nej. Okej.
De är faktiskt vaken om de är i dvala. Men hur ofta fladdermöss vaknar på vintern, det är olika för olika arter. Och dvärgpipisceller tillhör en typ av fladdermöss som de gillar att övervintra i byggnader. Mm. Och då gillar de kalla temperaturer och behöver inte extremt låg luftfuktighet. Men om utetemperaturen förändras så flyttar de runt. Om det blir för kallt flyttar de längre in. Om det blir för varmt så flyttar de längre ut. Och inibland så har vinterdvalen inte ett lämpligt temperaturintervall, alltså, eller det ställe där de övervintrar. Och så måste de flytta runt och hitta bättre platser. Och då gillar de att flyga fram och tillbaka framför sin övervintringsplats eller sin nya övervintringsplats innan de slår sig ned. Och det gör det lättare för andra fladdermöss att hitta sin vinterdvala.
Så du, är det här liksom normalt beteende för dem då, tänker du?
Jo, absolut. Alltså, vi har observerat det också i Norge på ett par platser och det är känt från andra pipistrellarter i Tyskland och Nederland.
Ja. Så för dig, Niklas, handlar det kanske mer om att bara om de kan kanske hålla sig på sin våning?
Och... Ja, absolut. Men det är lite spännande. Alltså fladdermöss är ju otroligt spännande djurgrupp överhuvudtaget. Som mycket, även om Geron vet väldigt mycket om fladdermöss, så är det väldigt, väldigt mycket som är okänt. Och här har jag en liten inspelningsstation också som jag har satt upp här. Och jag har märkt att när det har varit 8-10 grader kallt, och det är ju jättekonstigt på många sätt, så har det varit väldigt stor aktivitet utomhus också. Så att tvärpipisrällorna verkar vara väldigt en tuff art, fast de är de minsta i Europa.
Mm. Vad tänker du, Geron?
Jo, nej, men absolut. Det är ju ett jättespännande forskningsprojekt och vi önskar att veta mer om temperatur och fuktighetskrav och när de svärmer och inte minst hur stort geografiskt område kommer de från. I Norge har vi haft en övervintringssamling på 8000 djur och det måste vara djur som kommer från många, många mils omkrets.
Men är det så att det kommer det djur från en större omkrets också för att bo hemma hos Niklas, tror du då?
Ja, det vill jag tro.
Men så Niklas, egentligen är det inget jättestort problem på ett sätt mer än att du har svårt att sova och sådär. Så att du ska täta, säger folk, och det är inte så lätt i ett stort timmerhus sådär.
Nej, det är väldigt, alltså här finns det ju hur mycket springer som helst. Jag har börjat täta, men det har inte inverkat så mycket på antalet som har flugit faktiskt. Men på sikt, det tänker jag göra i sommar, tänker jag försöka gå igenom och hitta och försöka hindra dem från att komma in i huset. Annars den enda, och det är ju framför allt tycker jag är, när de flyger här va, de behöver ju liksom vätska, och de behöver, så att det är lite synd om dem att de vaknar och flyger här och man inte kan göra någonting åt det.
Mm. Vad tror du, Göran? Tror du att de är okej?
Ja, alltså det är nog inte bra för fladdermössen att fly så mycket inne i varm temperatur heller. Så det är nog bäst för bägge parter att vi prövar att förhindra att de inte flyr inne i huset.
Men jag känner mig ändå lite lättad över att det inte verkar vara helt onormalt, och att, liksom, att de är tuffingar. Och det är så fint hur tolerant du är, Niklas. Och vi kan se film på våran webb ju från dig och ditt hus och dina inneboende.
Ja, ja, just det. Många tror ju att de anfaller och så. De är ju otroligt duktiga på. Jag kan vara liksom, fast det är 20-30 stycken som flyger, kan gå rakt genom rummet utan att det minsta som kommer nära mig. Ja. Det som kan vara lite olägenhet annars är på sommaren, eftersom de bor här på sommaren också. När de får ungar, va, då kan det vara lite stark doft som kommer under ett tag här. Så att, men om man tycker om fladdermöss så kan man uthärda det också.
Ja. Och det gör ni båda och vi andra också. Och tack för att ni var med i Naturmorgon idag.
Tack.
Tack. Hej då. Hej, hej, hej. Niklas Palmkrans och Geron van der Kojom, dvärgpipistrellerna alltså. För en liten tid sedan så avslöjades det att Sveriges äldsta kända havsörn hade hittats på norra Öland. Den var nästan 36 år gammal. Men det handlar inte bara om en enstaka örn som har dött. Just den här individen bär på en väldigt särskild historia. Reporter Joakim Lindvall blev nyfiken och bestämde träff med Peter Hellström, som jobbar med bland annat havsörnar på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Men först måste de gå runt i det stora museet och försöka hitta den nu monterade fågeln.
Så, okej.
Ta med lite saker.
Yes.
Vi går upp och försöker
hitta själva fågeln
ja, som vi är här på Naturhistoriska och ska leta efter.
Ja.
Vi har inte levande fåglar här, men det här är en död fågel. Mm. Ganska nyligen inkommer en väldigt speciell fågel också som vi ska försöka.
Spännande. Ja. Det är ju ett ganska stort hus vi har.
Ett stort hus, och vi håller på med diverse fågelflyttare från våra samlingar, så att man vet aldrig vad de här kan. De kan vara någonstans.
Trots att de är konserverade så kan de flytta på sig.
Ja, gud ja. De är rörliga ändå. Även fast de är monterade och så vidare. Så vi får se. Ja. Vi ska gå bort till hissen här. Får vi se.
Ja,
vi
kan, spännande. Vi kan, ja. Yes. Ska jag stänga eller?
Ja, det kan.
Så börjar då sökandet efter Sveriges äldsta kända havsörn.
Våning fem,
jag tror det. Vi chansar på det till början med. Vi bygger mycket på att jag kommer in. Och det gjorde jag. Så, ska vi se.
Oj, där står det en amerikansk astronaut mitt i alltihopa.
Ja, en astronaut. Det är lite udda. En mal har vi också där. Vi ska se. Har vi någon här vi knackar på?
Science is cool.
Där står den.
Ah! Wow! Kul! Kan jag tända?
Jag tänkte att vi kan gå till en annan sal.
Okej. Ja, då.
De jobbar kanske här inne.
Ja, okej, jag fattar. Ja, yes.
Vi
kör ut.
Ja, där står den numera riksbekanta havsörnen i ett nedsläckt arbetsrum. Men Peter tycker att vi ska gå till ett större och mer upplyst rum.
Och så får vi ställa vår kompis här vid fönstret.
Han vill nog gärna se ut faktiskt.
Det är precis, väldigt bra ljus. Ja, men Peter Hellström, hallå.
Hej.
Hej.
Välkommen.
Tack.
Och vi har vår gäst här, X0330 heter han.
X0330.
Ja, det är en monterad havsörn. Och varför den är monterad är för att den hittades för snart ett år sedan. Men det är Sveriges genom tiderna äldsta kända havsörn i alla fall.
Mm.
Och han blev nästan 36 år, vilket är en anmärkningsvärd ålder. Oftast blir de inte alls så gamla, men den här blev 36 år.
Hur gamla brukar havsörnarna bli?
Ja, man kan ju förvänta sig att de ska bli någonstans 15-20 år om de överlever de första åren som är lite svårare. Men någonstans där brukar det ligga. Okay. Så att den här har blivit nästan dubbelt så gammal mot vad man kanske förväntar sig att de ska bli. Uh-huh. Vilket är häftigt.
Hur kan man se att det är en så gammal örn?
Det är ju svårt att se om vi inte har haft ringmärkningen. Faktiskt. Men gamla örnar från det att de är 6 år och äldre så har de ju en helt vit stjärt. Den heter ju vitstjärtad örn på engelska white-tailed eagle eller white-tailed sea eagle. Mm-hmm. Och sen har den ju en ganska ljus hals och huvud, helt gul näbb, stora gula klor. Ungfåglarna är ju mer chokladbruna, har inte alls den här gula näbben. Så att det här utseendet som den här har, det är ju när de är 6 år och äldre ungefär kan man säga.
Mm.
Så där, man kan inte säga mycket, bara tittar man på fjäderdräkt och hur den ser ut i ansiktet så är det svårt att säga mer än så. Men där är ju ringmärkningen till väldigt stor hjälp. Utan det hade vi ju inte vetat någonting om den här egentligen. Alltså att den var en gammal örn hade vi kunnat säga, men inte hur gammal. Och där är ju ringarna helt avgörande i sammanhanget.
En rekordgammal örn har hittats död på Öland. Den blev 36 år gammal. Örnen hittades i Böda ekopark på norra Öland. Den identifierade havsörnen var en hane som kläcktes och ringmärktes 1989 i Gryts skärgård, skriver Naturhistoriska riksmuseet. P4 Kalmar.
Du sa, Peter, att den här, ni hittade den för ett år sedan, för det är ju bara nu början av 2026 som det har blivit ganska mycket rabalder kring den här, eller skriverier att man har hittat den här. Men alltså det var ett...
Det har väl sina orsaker då egentligen.
Ja, men berätta. Okay.
Men hela den här historien börjar då. Vi har märkt ungefär 10 000 havsörnsungar sedan 75 då i projekt Havsörn och sen i olika andra projekt. Då. Mm. Och många av dem är ju återkällda. Kanske 25-30% av dem har man sett igen. Då. Och vissa har man haft väldigt bra koll på. Speciellt de som blir gamla har man kunnat följa. Och det är många entusiaster som har haft bra pejl på. Men det här är en av de som vi egentligen aldrig har sett någon gång från det att han föddes, märktes och sen dök han upp död. Då. Så den var ju en stor gåta vad den här hade hållit på med under hela sitt liv. När vi först fick pejl på att det fanns en gammal örn, då var det en bra, duktig naturfotograf i Löttorp där som kontaktade oss och sa, kan ni säga något om de här ringarna då, som han hade skickat bilder på?
Mm-hmm.
Vilket vi kunde vi se, ja, men det här är något speciellt. Men vi kunde inte läsa ringnumren, så vi kunde inte säga vilken individ det var, men vi kunde säga baserat på hur det här ringmärkningssystemet funkar. Alltså de har en ring på högra benet som talar om var de är födda.
Det där det står X03.
Ja, det är numret på den. Och på vänster här så har den en annan ring som är tvåfärgad, röd över aluminium, som talar om vilket år den var född. Så även om man inte kan läsa hela ringnumret så kan man få viss information.
Ja.
Så då såg vi på bilderna på en gång att det här är en riktig gamling. Vi trodde inte att det fanns några sådana här kvar i livet. Och sen, någonstans mitt upp alltihopa, så dör den här örnen i mars. Den samlas in då samma dag som den hittas på nära en cykelväg. Den tas till polisen. Det upprättas en polisrapport. Men den kommer inte hit förrän i juli sen. Det går alltså... Innan jag får reda på att den här är död, och det är när jag kommer tillbaka efter sommarsemestern någon gång förra året. Så då har det gått 5 månader från det att den är död. Och vi har ju haft parallella spår för att folk ut och leta efter den här i livet. När den själva verket har legat i polisens frys. Vilket är, det är så det kan bli.
Ja.
Men till sist så kom den ju hit och då fattade jag på en gång att det var samma örn som vi hade fått bilder på tidigare på vintern.
Mm-hmm.
Som vi inte kunde läsa. Och nu fick vi identiteten på när vi fick hålla den i handen och titta på vem det var.
Mm.
Då var inte det bara en av 20 längre, utan nu visste vi precis vem det var.
Ja, men vem är då X0330? Vem är det?
Vem är det? Ja, det är ju inte en av våra mest kända örnar. Det finns ju andra örnar som entusiaster har följt väldigt noga som man har kunnat få haft pejl på i många år och vetat precis vad de har haft för sig, hur många ungar de har fått och var de har bott. Just det här vet vi inte med den här örnen, utan det är ju någonting vi håller på att nysta i nu bakåt. Vi vet att den föddes 1989. Den föddes i Gryts skärgård i Östergötland. Mm-hmm. Och sen tror vi, arbetshypotesen är att det här är den örn som återkoloniserade Öland ur havsörns perspektiv. För havsörnen var ju borta från Öland från många andra ställen också i landet. Men på 90-talet så skedde ju en stark återväxt i beståndet. Och det här är vad vi tror den första häckfågeln på Öland som slog sig ner 1994. 95 tror jag de häckade första gången där.
Det kanske är själva urhavsörn, ja. Ölänningen, ja, andra precis. Vändan så att säga, som vi har framför oss, som är liksom upphovet till den till det, ja, populationen som finns där nu då.
Så kan det mycket väl vara.
Men den här örnen då, den är ju på något sätt också frukten av hela det här miljöarbetet. Att man försökte få bort de här miljögifterna och sen så lyckas man till slut med det. Men vändningen kom inte då förrän i början av 90-talet. Och det här liksom är en symbol för det, skulle man kunna säga. Eller den frukten av liksom hela det där jobbet. För det här, det är ju också, han kan ju på ett sätt vara en symbol för hela den här liksom framgångssagan, ja, som
ja,
var då.
Ja. Och som har fortsatt. Och det bygger ju på liksom mycket åtgärder där från 70-talet. Men när den här skulle slå sig ner någonstans i mitten på 90-talet, då hade ju populationen börjat växa. Det året där den här är född, det brukar vi säga brytningsåret 89, då skedde, eller då observerade man en verklig förändring i populationen i Sverige. Tidigare hade det ju stått och stampat i många år, 20 år nästan. Det hände liksom inget. Populationen var svag, det var höga halter av miljögifter. Reproduktionen var väldigt dålig. Så det var lite tröstlöst för Björn Nylander som ledde projekt Havsen och alla hans medarbetare. Liksom det, ja, när kommer vändningen då?
Mm.
Det som var orsaken till det var att de här gamla individerna var tvungna att fasas ut ur beståndet. De var ju kroniskt skadade av miljögifter. Så även om halterna i miljön liksom ändrades, så var de så pass skadade så att de kunde inte reproducera sig. Så de var helt enkelt tvungna att dö av och ge plats åt nya individer, kan man säga. Och då skedde någonting.
Mm-hmm.
När man fick liksom in nytt fräscht blod som inte var påverkat av miljögifter på samma sätt. Och sen dess har det ju varit en otrolig resa egentligen från slutet på 80-talet och fram till idag.
Mm-hmm.
Men om vi återgår till den här då. Det gäller att hitta någonstans en bra plats. Det ska finnas boträd, det ska finnas mycket mat, det ska finnas någon partner som är attraherad av det här området också. Och det kan man väl säga då, Öland har ju många olika typer av natur, alltså från alvar, mittlandsskogen och sen upp i norr med stora tallskogar och rätt mycket strandängar där det finns mycket mat. Och även grunda fiskevatten där utanför, så det är ju en jättebra miljö för havsörn. Så när den här kom dit antagligen så var det ju bara välja och vraka på lämpliga platser. Och där kanske är tillgången på boträd är speciellt. Och när, om vi nu utgår från att vi har rätt i vår hypotes om vem det här har varit då, så tittar vi, så pratar jag med Björn om det där som var den som var ringmärkare då. Det är han som har märkt den här fågeln och också märkt fanns förmodade ungar här. Så, så kunde man se att det är boträd som de slog sig ner här på norra Öland. Det var ett gammalt boträd, det hade det bott havsörnar tidigare. Det kan man se på hur slitna grenarna är i trädet och att det har legat ett stort bo där i toppen på den här tallen tidigare. Så det var ju helt klart ett boträd som havsörnar någon gång flera årtionden tidigare hade bott i.
Kanske någon förfader till den här då?
Ja, det kan det mycket ha varit.
Mm.
Det är lite häftigt att de hittar de här träden där de har bott.
Mm.
Och så funkar rovfåglar oavsett om det är havsörnar eller pilgrimsfalkar kan slå sig ner på exakt samma hylla där de har varit borta från i närmare 100 år och så vidare. Och så de ser.
havsörn alltså. Reporter Joakim Lindvall var det som träffat Peter Hellström på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Och den som vill höra mer om Sveriges äldsta kända havsörn, lyssna på Vetenskapsradion på måndag 9:09 eller i appen Sveriges Radio redan nu idag. Monica Dreimark har en fråga och den tror jag vi ska skicka direkt till fältreporter Lena Näslund som ju finns med forskningsassistent Bo Söderberg som kan så himla mycket om stora däggdjur. Lena, där hon promenerar med sin kopplade hund finns gott om spår efter vildsvin och det gör henne lite orolig. Hur ska hon agera om hon möter vildsvin och hunden är kopplad?
Ja, vad tror du Bosse och Monikas fråga är om hon törs fortsätta med sina skogspromenader bland vildsvinen med en kopplad hund?
Ja, utan tvekan. Man vet ju att alltså vildsvinen kan ju skada hundar i samband med jakt ofta. Det händer ju. Men
då är det förmodligen så att då har hunden gått på vildsvinet.
Ja. Och de försvarar ju sig tillbaks också. Men det finns väl nästan inga exempel på att vildsvinar liksom kommer jag vet, på en hund. De försvinner innan vi ens märker dem, för det mesta.
Mm. Ja, det kan ju, man kan ju se i en skog när man vandrar att det är otroligt förmodligen gott om vildsvin för att det är bök överallt. Men man ser dem ju i stort sett aldrig.
Nej, de håller sig undan för sin del. Och så där. När man ser bök så är det ju ofta att de letar ju efter tryffel. I alla fall när vi undersökte det där. Så. Ja,
för det är en annan av dina uppgifter som fältassistent. Att ta reda på vad är det de bökar efter i skogen?
Ja, det var ju så att vi skulle undersöka vad de åt. Då, så att då fick jag ju med mig magen och håll hem så... Hemma i köket så plockade jag 60 vildsvinsmagar och undersökte. Va? Så det är inte alltid det har luktat hallon och jordgubb i köket hos mig.
Det är inte alltid du har suttit och gullat med små rävungar utan ibland så har det varit väldigt handfast arbete.
Ja, det...
Men då hittar du mycket hjorttryffel.
Ja, jag upptäckte det där. Jag trodde först att det var torkat apelsinskal eller någonting. Jag visste ju inte vad det var, va? Men jag kom i kontakt med en mykolog i Uppsala som talade om för mig direkt att det var någonting, Laphomyces som det heter. Och den där tryffeln gillar de tydligen.
Mm. Så det är det de bökar efter där. Och annars när de bökar ute i jordbruksmark och sådär, vad är det som är favoritfödan då?
Ja, då är det ju... kvickrot och klöverrötter och alrötter och ollon naturligtvis. Nu har vi ett ställe här inte så långt härifrån där det finns en allé där det ligger kvar ekollon. Och där bökar de väldigt mycket just nu. De är ju experter på att hitta föda på olika ställen.
Mm. Just det, men här uppe det alla bök som vi har sett, det är förmodligen hjortryffel då?
Ja, alltså, som vi märkte det så var det ju mest den här tryffeln i medelålders granskog, ja. Som jag minns det. Men den finns ju lite överallt.
Just det.
Ja.
Men du, vi har fått ett annat brev med en liten film där det framförallt är ljudspåret som är intressant. Det är Martin Dice som skriver att han undrar om det är hjortar, kronhjortar som slår av sina horn mot någonting. För nedanför hans tomt så är det åkrar där det ofta står mängder av djur. Mest dov eller kronhjort strax söder om Enköping.
Ja, det är ju utan tvekan och hjortar som slåss.
Här kommer den. Klapprar liksom.
Ja. Nej, men det är hornstänger som slår ihop. Och sen vet man ju inte om det är kron eller dov. Det kan man ju inte veta. Men att det är hjortar som bråkar med varandra är nog ingen tvekan om.
Just det, för du har jobbat med kronhjort också.
Ja, det var ju en period där vi märkte både hindar och vuxna handjur. Och
även där då tar reda på vad de äter och följer dem med radiosändare och sådär. Och jag filmar ju och lärde känna ett antal individer då, som jag följde i flera år.
Just det, Gustav heter en.
Gustav fanns det ju, och Albin och en som hette Skogsbyhjorten då, som jag varit extra förtjust i för att han var så speciell då. Den äldsta som man kan ju då åldersbestämma dem genom att snitta en tand och se hur gamla de är. Och den äldsta då, det var ju Ali, hette han. Han var ju 23 år och han blev ju i Älvstånga till sist. Och han gick ju ner och började bråka med de här yngre, starkare herrarna. Till sist så stångade de ihjäl honom.
Mm. För det är så det är i hjortarnas värld, att du har någon som är liksom, här kommer korpen, king of the...
Ja, det är komplicerat det där också, för att det går ju under brunsten då i september så börjar det ju med kanske några unga djur som börjar att brunsta och bröla och ha sig. Va? Sen de här riktigt stora herrarna, de kommer ju lite mer under högbrunsten och betäcker hindarna. Och sen efter att brunsten är över så går ju de bara iväg. Och där kunde vi också se med kronhjortarna, de rör sig över väldiga områden. Så att bara för att man ser en hjort så betyder det inte att den liksom bor i det området, utan den kan röra sig miltals mot andra platser under andra delar av året.
Just det, så de rör sig där det finns bra förutsättningar helt enkelt.
Ja, de är ju experter på att hitta platser där de slipper jakt. Att de vet att de kan vara i fred. Och den här skogsbyhjorten, den höll ju till där viltstaketet tar slut på en riksväg. Och jag frågar ju jägarna, jagar ni aldrig där? Nej, det vågar vi inte. Vi släpper inte hund där uppe, för det är för farligt. Och sådana där exempel har jag ju många på. Att djuren hittar platser där de får vara i fred.
Mm, så att de lär sig till slut med gränser mellan olika jaktlagar. Det är helt fascinerande att tänka på allt som du har fått veta och beskrivit i boken Viltpredikan, som berättar om alla de här upplevelserna. Tack för den här morgonen.
Tack, tack.
Sam och Bo.
Ja, Bo Söderberg, tack snälla. Och tack Lena Näslund från Sörmland den här morgonen. Under februari har det varit rekordlåga vattennivåer i Östersjön. Kring detta funderar Karin Gyllenklev i veckans kråkvinkel.
Jag tänker på det som en jättelång utandning. Fast som pågick i veckor då. Där när havsvatten motsvarande 2 gånger Vänern pressades ut ur Östersjön, genom trånga Kattegatt och ut i Nordsjön. En utandning som ledde till historiskt låga vattennivåer i vårt hav nu i februari. På sina håll de lägsta nivåerna sedan man började mäta vattenståndet här 1972. Vi pratar 60-80 centimeter under det normala. Och Östersjöns djupa suck avslöjade delar av dess långa liv. Sånt som utspelat sig för länge sedan. Som i centrala Stockholm, där ett gammalt skeppsvrak som brukar ligga under vattenytan blottades. För ungefär 400 år sedan seglade det. 35 meter långt, byggt av ek med soldater ombord. Ja, man tror att det användes i krig i alla fall. Ännu äldre minnen har stuckit upp näsan över vattnet vid Rövar Liljas håla utanför Visby. Fossil från korallrev som myllrade av liv för 400 miljoner år sedan. I mina hemmatrakter har det låga vattenståndet fått både bedrövliga och lite bra konsekvenser. En granne la till exempel upp en bild där hon gått ut på isen och ställt sig på en grynna. En grynna som brukar vara väldigt besvärlig för de som vill lägga till vid bryggan där. Ska vi passa på att märka ut den här en gång för alla nu när den syns, undrade hon. Mindre kul bilder i mitt flöde visade en hel drös av gröna gäddryggar som stack upp ur grunt vatten. En del av fiskarna var helt infrysta. Foton från en sjö nära mig. Man tror att gäddorna har försökt fly den frusna och syrefattiga sjön. Men det låga vattnet gjorde att den vanliga passagen från sjön till Östersjön nu var så grund att de inte lyckades ta sig ut. Ett 20-tal dog och blev sen örnmat. Men runt 300 gäddor räddades av lokalbor som la timmar på att borra upp vak i havet och bära dit gäddor i säkerhet. I tidningen står det att något liknande hänt på Lidingö. Dussintals gäddor som fryst fast huller om buller i lågvattnet. Men de gäddorna gick inte att rädda. Det rekordlåga vattenståndet beror på att det varit ett långvarigt kraftigt högtryck i delar av Östersjön. Vilket tillsammans med ostliga vindar tryckt ut massvis med vatten ur vårt innanhav. Och nu, efter den här långa utandningen, väntar den långsamma inandningen. Östersjön kommer sakta sakta att fyllas på. Koraller och skeppsvrak från det förgångna kommer gömmas undan igen. Grynnor ska åter lura under vatten och gäddornas stigar återvända. Och det finns en förhoppning. För vad är det varje nytt andetag kommer med? Jo, syre. Och enligt SMHI kanske vi nu får in mycket salt och syrerikt vatten. Om alla stjärnor står rätt skulle det vattnet kunna smita ner under Östersjöns sötare ytvatten och nå de djupare bassängerna. Det är en stor grej. Sist vi hade ett större inflöde av syrerikt vatten var 2014 och innan det 2004. Det är långt ifrån säkert, men kanske kan syret som flödar in nå till bassängerna runt Gotland och blåsa lite liv i de praktiskt taget döda, syrefria bottnarna där. Vore inte det en djup andning som hette duga?
Sa Karin Gyllenklev i veckans kråkvinkel. Och så är vi framme vid naturfrågan. Den är kort, så var med nu. Svedelids Roland är svaret på denna botaniska deckargåta. Kan du knäcka den? Bra, då kan du göra nogat. Prosit. Svaret kan mejlas till naturmorgon@sverigesradio.se eller postas. Då är adressen naturmorgon 35930 i Växjö. Frågan är alltså kort och koncist så här. Svedelids Roland är svaret på denna botaniska deckargåta. Kan du knäcka den? Bra. Då kan du göra nogat. Prosit. Och rätt svar på förra veckans fråga var kungsfiskare och vinnare är Millan Sising i Lerum, back Thomas Ersson i Rättvik och Inger Strid Andersson i Enköping. Jag vill säga tack för alla fina brev vi har fått den här morgonen, både om örnar och rävar, som Elisabeth Ahlberg som skriver. Min mamma hade för vana att sätta ut mat till kråkorna, alltså matrester. Hon satte ut en kastrull med mat, men plötsligt var kastrullen borta. Efter en tid kom grannen som bor i närheten av rävgrytet 300 meter bort och berättade att han hade hittat en kastrull vid grytet. Och där kom förklaringen. Det hade ju varit roligt att se räven med kastrullen i munnen. Detta var på 80-90-talet i trakten av Enköping. Hälsningar Elisabeth Ahlberg. Jag vill också påminna er om att titta på alla fina bilder, inte minst på kungsfiskare som vi ju pratade om i första timmen. Jättefina bilder, inte minst från er lyssnare, finns på vår webb och en hel del finns också på Instagram. Nästa vecka samlas vår naturpanel för sista gången den här säsongen och våra tre experter svarar på lyssnarfrågor om i stort sett allting i naturen. Så skicka in era funderingar och frågetecken. Mail är ju enklaste sättet. naturmorgon@sverigesradio.se
Vi som gjorde Naturmorgon idag var producent Helena Söderlund, tekniker Martin Tomolin, Lena Näslund var fältreporter och så var det jag heter Jenny Berntsson Djurvall.